när som beskedet kom vid lunchtid idag att Iran beslutat att acceptera FNs resolution 598 från den 20 juli förra året. Beskedet överlämnades till FNs generalsekreterare Javier Pérez de Cuellar inför de fortsatta överläggningarna i säkerhetsrådet om den amerikanska nedskjutningen för 2 veckor sedan av ett iranskt passagerarplan över Persiska viken. Irans beslut kom överraskande, även om bedömare nu en tid sätter tecken som tyder på att Iran vill se ett slut på det nu 8 år gamla kriget. Men så sent som för ett par veckor sedan sa till exempel den iranske inrikesministern Ali Akbar Montashemi att alla försök att förhandlingsvägen få ett slut på kriget är defaitistiska och att sådana försök bara spelar den irakiske presidenten Saddam Hussein i händerna. Men uppenbarligen har nu den mer moderata och pragmatiska falangen kring parlamentstalesmannen Hashemi Rafsanjani avgått med segern i den inre maktkampen i Teheran. I ett uttalande från den högsta iranska militärledningen, där Rafsanjani också är ordförande, sägs idag att Iran utan villkor accepterar resolutionen därför att, citat, förhållanden nu har skapats som gör att nya ställningstaganden måste till för att fortsätta det heliga försvaret av islam och den islamska revolutionen. I uttalandet sägs också att islam inte bara kan försvaras på slagfältet. Ett tydligt tecken på att Rafsanjanis linje att föra kriget till ett slut på diplomatisk väg nu också är den rådande politiken i Teheran. Lars Kobbe, Nicosia.
Beskedet att Iran förbehållslöst accepterar säkerhetsrådets resolution om vapenvila i kriget med Irak kan tolkas som att landet nu verkligen eftersträvar fred. Men för talmannen Rafsanjani och de moderata krafterna kring honom innebär det inte att kampen mot de mer militant religiösa grupperna i Iran är över. Det här framgår av kommunikén i vilket beslutet tillkännages. Där pryds var och varannan mening med termen islamsk. Uppenbarligen i ett försök att få också de militanta krafterna bakom sig i fredssträvandena. Samtidigt är kommunikén så formulerad att omvärlden ska förstå allvaret bakom Irans ändrade hållning. Men det finns ett viktigt återstående kryphål i själva resolutionen från FNs säkerhetsråd. Där stadgas att en opartisk kommitté ska tillsättas för att utreda vem som bär skulden till kriget. Något som ju Iran konsekvent hävdat att Iraks ledare Saddam Hussein gör. Det här kan från Irans sida användas för att förhala ett verkligt slut på kriget, som alltså enligt FN-resolutionen ska övervakas av världsorganisationen. Men innan dess väntar världen på den första signalen från Irak. Tystnaden från Bagdad har under dagen varit massiv, men igår sa Saddam Hussein att om bara Iran går med på ett eldupphör så gör Irak det också.
Kommentar Reinhard Krause. Det är mycket positivt att Iran nu accepterar FN-resolutionen. Den är en god grundval till fred. Det säger Sveriges ambassadör i FN Jan Eliasson idag. Han varnar för att det fortfarande finns stora hinder på vägen mot en fredlig lösning av konflikten mellan Iran och Irak.
Meddelandet om att Iran accepterat FNs resolution om eldupphör i kriget mot Irak ledde genast till höjda oljepriser. Priset på råolja steg med omkring 25 cent per fat till $14.40 på olika oljemarknader.
Ekot har idag talat med finansminister Kjell-Olof Feldt om Ebbe Carlsson-affären. Bland annat då om hans hustrus Birgitta von Otter kritik mot Ingvar Carlssons handläggning av affären. Och frågan är om Feldt gör samma bedömning av Anna-Greta Leijon som statsministern gjort.
Jag har sagt att den hantering av Ebbe Carlsson-affären som regeringen har gjort, den har jag stått bakom och den står jag fortfarande bakom. Sen ger jag mig inte in i bedömningar av enskilda händelser och detaljer i det här förloppet. Det ska nu hanteras av organ som är tillsatta för det.
Kan det finnas okända saker som kommer fram?
Det har jag ingen aning om vad det kan finnas för okända saker. Är de okända så är de väl okända, men då kommer de väl fram i så fall om man gör ordentliga utredningar.
Tycker du inte att Ingvar Carlsson bagatelliserar de eventuella fel som han Anna-Greta Leijon har begått? Ja,
har jag sagt att jag stöder den linjen har, då har jag sagt vad att säga. Jag tänker inte gå in i någon recension av hans uttalanden på olika ställen.
Har hon bara begått ett enda fel?
Ja, du får samma svar.
Vad säger du om din hustrus artikel i Aftonbladet?
Ja, jag har ju konstaterat att de uppfattningar hon för fram där stämmer inte med mina.
På vilket sätt avviker de?
Ja, jag går inte in i någon recension heller av hennes artikel. Det är bara att vi har olika uppfattningar.
Är det bra att man skriver såna här artiklar i en valrörelse som är på gång?
Ja, det är inte jag som har att avgöra den saken. Det får de ta ansvar för som skriver artiklarna. Jag har ingen censor, inte ens för min egen hustru.
Finansminister Kjell-Olof Feldt, intervjuan här av Thomas Hempel.
Kriget mellan Iran och Irak fortsatte idag trots att Iran igår accepterade FNs resolution om eldupphör i kriget. Enligt iranska uppgifter har 3 irakiska stridsflygplan skjutits ner av iranskt luftvärn under ett angrepp mot olje- och industrianläggningar i södra Iran. Flera oljearbetare uppges ha dödats eller sårats. Enligt irakiska uppgifter har också irakiskt flyg skjutit ner 2 iranska stridsplan.
Och så har den skandinaviska vargstammen decimerats, hör vi från Oslo.
Fårägaren och jägaren Carl Ove Sundmör i Engerdal i Hedmarks fylke här i Norge fick nog. Och när han fick vargen på kornet i söndags tvekade han inte. Och därmed reducerades den kända vilda vargstammen i Skandinavien med 1/6. Nu finns det alltså bara 5 vargar kvar i gränslandet mellan svenska Värmland och norska Hedmark. Det var en ung hane på vandring som sköts. Den hade rivit minst ett 60-tal får på den norska sidan. Men skottet som avlossades har nu också väckt en vargdebatt likt den svenska för ett par år sedan då en varg fälldes i Värmland under liknande förhållanden. Den norska naturskyddsföreningen är uppbragt, fältbiologerna protesterar och det gör också Världsnaturfonden. Och en och annan politiker har höjt rösten och krävt hårdare lagstiftning för att skydda vargstammen. Det norska naturvårdsverket säger också att det kan bli nödvändigt att förbjuda får i de delar av landet där det finns varg. Det är den så kallade nödvärnsparagrafen som ger djurägare rätt att skjuta rovdjur även fridlysta som vargen. Paragrafen är omdiskuterad och nu ska det norska miljödepartementet tillsätta en utredning för att se om viltlagen som den heter kan skärpas och följa den hårdare svenska skrivningen. Jan Pettersson, Oslo.
Michael Dukakis, det demokratiska partiets presidentkandidat, höll i natt sitt största och viktigaste tal på partikonventets avslutningsdag. Dukakis manade bland annat till en ny front för ett nytt Amerika, ett större, starkare och stoltare och vackrare Amerika. Det är mitt löfte till er, sa Dukakis när han sa ja till att bli demokraternas presidentkandidat. Och nu inleds valkampanjen mot det republikanska partiets kandidat George Bush inför valet i början av november.
We will transmit this country greater, stronger, prouder and more beautiful than it was transmitted to us. That is my pledge to you, my fellow Democrats. And that is my pledge to you, my fellow Americans. Thank you all very, very much.
Aldrig har ett kandidatval haft så stor betydelse som det som Michael Dukakis höll igår kväll här i Atlanta. Och aldrig förr har det så noga analyserats och avlyssnats som den här gången. Det var ett brett tal, välhållet, välformulerat, precis, med fraser på flytande spanska. Inte tröttande, snarare stimulerande, men utan specifika programförklaringar. Det innehöll precis det som Dukakis hade talat om under hela den 16 månader långa valkampanjen, och det var just lämpligt elakt mot Reagan-regeringen och gav lämpligt och tillfredsställande beröm till Jesse Jackson och tog på ett mycket personligt sätt upp Jesse Jacksons familj och framförallt hans dotter och hennes idoga studier i Dukakis hemstad Massachusetts. Och redan i början tog Dukakis på ett känslosamt sätt emot församlingens ovationer när han banade sig väg skakande händer genom det svallande delegathavet nedanför talarpodiet, medan Neil Diamond sjöng Come to America som en hänvisning till invandrarna som har byggt upp landet. Och då var den oemotionella Dukakis, som inte lätt visar sina känslor, helt tydligt ytterst rörd.
Och när de röd-vit-blå ballongerna efter talet traditionellt seglade ner från taket i salen trängdes de mest prominenta demokratiska politikerna på talarpodiet, och i spetsen var Jesse Jackson. Vad Dukakis framförallt understryk i sitt tal var alla medborgares rätt till del av den amerikanska drömmen. Han ser sig själv som just en del av den, son till en fattig grekisk invandrare. Vi ska bygga det bästa genom att utnyttja det bästa hos amerikanerna. Nej, det här får jag ta. Vad Dukakis framförallt understryk i sitt tal var alla medborgares rätt till del av den amerikanska drömmen. Han ser sig själv som just en del av den, son till en grekisk invandrare. Vi ska bygga det bästa genom att utnyttja det bästa hos amerikanerna. Det här valet handlar om kompetens, om utbildning för alla, om enighet och jämlikhet. Och Dukakis talade också om det amerikanska samhällets svaga sidor. Brott, brist på sjukförsäkring för alla, bostadslöshet, barndödlighet, AIDS, föroreningar. Och småningom lyste entusiasmen i delegaternas ögon. Michael Dukakis hade segrat. Det var hans kväll. Marcus Ölander, Atlanta.
Nyheter från TT. Sydkorea kommer sannolikt att acceptera Nordkoreas förslag om politiska samtal för att minska spänningen mellan de båda staterna. Nu har ledarna för de fyra största partierna i den sydkoreanska nationalförsamlingen enats om att i princip godkänna Nordkoreas förslag. Ett formellt svar på det nordkoreanska förslaget väntas mot slutet av nästa vecka. Nordkorea har föreslagit att parlamentariker från båda staterna träffas för att diskutera en icke-angreppspakt före de olympiska sommarspelen i Seoul i september.
Säldöden i Nordsjön. Det finns risk att den okända sjukdomen som drabbat sälarna i Nordsjön nu också börjar sprida sig till andra arter, rapporterar Kristina Gustafsson.
Är det så att den okända sjukdom sälarna i Nordsjön drabbats av nu också spritt sig till tumlarna? Under senare tid har 16 stycken kadaver efter tumlare flutit i land ut med Nordsjökusterna. Och oron är nu stor att de drabbats av samma eller ett liknande virus som lett till att över 4000 sälar dött i Nordsjöns vatten. Än finns inga färdiga undersökningar av de döda tumlarna som kunnat fastställa om det är samma typ av lungförändringar som hos de döda sälarna. Under den gångna helgen har ytterligare nära 100 sälar hittats, och när en delegation från gårdagens demonstrationer på bland annat ön Sylt ikväll kom till den västtyska huvudstaden Bonn, så krävde man där att den västtyska regeringen ska satsa pengar på ombyggnad av reningsverk och medverka till ett stopp av utsläppen i Nordsjön.
Havsmiljön är ännu ingen katastrof. Det beskedet fick västkustfiskarna när de uppvaktade Birgitta Dahl i början av juli. Fiskarna är djupt oroade över miljöförstöringen som hotar deras levebröd och vill ha besked om vad regeringen tänker göra. Birgitta Dahls uttalande väckte många upprörda känslor. Idag säger hon så här.
Säldöden är en katastrof. Algblomningen är en katastrof. Och de är tecken på en ännu värre katastrof som pågår och har pågått länge i våra hav. Vad jag sa, det var att jag refererade vad Sveriges Fiskares Riksförbund hade sagt till mig vid en uppvaktning för ett par veckor sedan. Att deras näring ännu inte befinner sig i en katastrofsituation. Och att om vi vidtar åtgärder nu så kan vi rädda den.
Redan för 2 år sedan inledde regeringen ett omfattande arbete på att rädda haven, säger Birgitta Dahl. Forskningspengar har till exempel anslagits och en Östersjökonferens på ministernivå har hållits.
Hela tiden skärper vi trycket. Under den här perioden har också en rad industrier fått hårdare villkor än vad de hade tidigare.
Men tror du allmänheten känner idag att regeringen gör någonting åt säldöden och algblomning och det som just händer precis nu?
Det hoppas jag verkligen att de gör, därför att det kommer också ställas krav på allmänheten. Till exempel på trafikanterna att hålla hastighetsgränserna, minska farten på vägarna och sköta sina bilar ordentligt. på oss själva att som aktiva konsumenter medverka till att industrin och jordbruket ställs om i miljövänlig riktning.
Michael Dukakis blev presidentkandidat efter en kampanj som kräver hjärnfysik. Men frågan dök ändå upp. Är han egentligen riktigt frisk? Kan han visa intyg på det? Dukakis hälsa fick plötsligt nationell betydelse under en presskonferens i Vita huset.
Look, I'm not going to pick on an invalid.
President Reagan, vars tarmpolyper och näsoperationer hållit amerikanska analytiker sysselsatta under de sista åren, bad om ursäkt för formuleringen, men ansåg frågan principiellt viktig.
I was kidding, but I don't think I should have said what I said. But with some of those who were present in that room, I think I should tell them that I do believe the medical history of a president is something that people have a right to know. And I speak from personal experience.
Men ryktespridningen var redan igång och Dukakis skickade fram sin läkare.
He has had no significant illnesses during his lifetime and has been in excellent health. He has had no surgical operations aside from a tonsillectomy in 1936.
Hälsa är bokstavligen och bildligen livsviktig för en amerikansk politiker. Att nu Michael Dukakis skärskådas aktualiserar den i USA gammal fråga. Hur mycket människa får en amerikansk president egentligen vara?
Det är ett picornavirus som har orsakat säldöden. Det fastslår forskare på Biomedicinskt centrum i Uppsala. Holländska forskare har också hjälpt till. 2/3 av knubbsälarna i Kattegat och Skagerrak har hittills slagits ut av det här picornaviruset. I och med att man vet vilket virus det gäller så går det också ganska snabbt att få fram ett vaccin. Men det är bara aktuellt nere i Holland. I våra vatten anses sälstammen vara för stor för att det ska vara möjligt att vaccinera sälarna.
I now call upon the Islamic Republic of Iran and the Republic of Iraq to observe a ceasefire and to discontinue all military action on land, at sea, and in the air as of 0300 hours EMT on 20 August 1988.
Generalsekreteraren fick applåder i säkerhetsrådet när han förklarade att vapenvila i striderna inträdde på morgonen den 20 augusti. Men Pérez de Cuellar uppmanade också parterna att redan nu visa återhållsamhet, och efter tillkännagivandet förklarade Irans utrikesminister Ali Akbar Velayati att Iran omedelbart inställer alla fientligheter förutsatt att Irak gör detsamma. Vapenvilan kan alltså i praktiken redan vara ett faktum. Den 25 augusti inleds direkta överläggningar mellan parterna i Genève under FN-chefens ledning. De övriga punkterna i fredsplanen står då på dagordningen, och det gäller bland annat utväxling av tiotusentals krigsfångar, truppreträtter till internationellt erkända gränser och tillsättandet av en domstol som ska fastställa vem som bär ansvaret för krigsutbrottet. Misstron är djup mellan Iran och Irak efter 8 års krig och 1 miljon döda, och generalsekreteraren får nu uppbåda all sin diplomatiska förmåga för att lotsa igenom FN-resolutionen och etablera förutsättningar för en bestående fred i området. Säkerhetsrådet fortsätter idag genomgången av den fredsbevarande insatsen vid Persiska viken, där 350 militära observatörer nu ska övervaka genomförandet av fredsplanen. Börje Remdahl, New York.
Sydafrika kommer imorgon att börja dra tillbaka sina trupper från Angola. Sydafrikas utrikesminister Pik Botha säger att samtliga sydafrikanska soldater ska ha lämnat Angola den 1 september. Det var igår som ett eldupphör inleddes i det 13 år långa kriget i Angola mellan Sydafrika, Kuba och Angola. Säkerhetsstyrkor i Burma öppnade natt eld mot demonstranter i huvudstaden Rangoon. Enligt radion i Rangoon har 4 personer skadats vid skottlossningen. Säkerhetsstyrkan öppnade eld för att skingra demonstranterna. Det har flera dagar i rad varit oroligheter i Burma och hundratals människor har gripits vid vad som betecknas som de mest omfattande regeringsfientliga demonstrationerna i Burma sedan demokratin störtades för 26 år sedan.
I Burma förbereder studenterna nya gatudemonstrationer mot landets politiska ledning. Efter några dagars lugn har militären kallat in förstärkningar till huvudstaden Rangoon. Rolf Porseryd rapporterar från Bangkok.
De burmesiska myndigheterna har släppt ett 50-tal av de studenter som greps under förra veckans blodiga demonstrationer i huvudstaden Rangoon. Men eftergiften är inte tillräcklig. Studenterna med stöd av munkar och en ökande del av civilbefolkningen kräver radikala förändringar. En demokratisk flerpartistat, allmänna val, frisläppande av alla politiska fångar och rättegång mot den avgångne förhatlige presidenten Zain Levin som ansvarig för massakrer på obeväpnade civila vid flera tillfällen tidigare i år. Regeringen i Rangoon är medveten om kraven. Turister som kommit ut från det nästan helt stängda Burma berättar om en huvudstad i spänd väntan. Militären har kallat in förstärkningar inför fredagens partimöte då ny president ska utses. Då väntas nya protester. Knappast något av de aktuella presidentalternativen är acceptabelt bland studenter som den här gången enligt vissa uppgifter kommer att möta militären med vapen. Partifunktionärer, ministrar och ledande administratörer har övergivit sina hem och tagit skydd i militärbaracker. Civilbefolkningen har hämnats regeringens blodiga massaker på obeväpnade demonstranter och plundrat och bränt partitoppars bostäder och matförråd. För första gången sedan militärkuppen 1962, då general Nevin tog makten i landet, har landets jurister öppet utmanat Burmas socialistiska programparti och krävt att ansvariga för de olagliga massakerna på civilbefolkningen ställs inför rätta. Burmas ledare bakom kulisserna, general Nevins ställning, vacklar. Och även om han går långt i sina eftergifter är det få som tror att studenter, munkar och civilbefolkningen låter sig nöjas. Den burmesiska regeringen står inför ett fullständigt sönderfall. Rolf Forsryd i Bangkok.
Och vi börjar med beskedet om att Pakistans envåldshärskare Zia-ul-Haq har omkommit. Rolf Porseryd.
Pakistans 64-årige president, den före detta generalen Mohammed Zia-ul-Haq, dödades idag när det plan han färdades i exploderade i luften några minuter efter start i nordöstra Pakistan nära gränsen till Indien. I de ännu kortfattade uppgifterna från Pakistans statliga radio omkom samtliga ombord nära staden Bahawalpur. Presidenten Zia-ul-Haq var tillsammans med USAs ambassadör i Pakistan, Arnold Rafael, och två av presidentens närmaste militära rådgivare på en militär inspektionsresa när planet alltså av hittills okänd anledning exploderade. Den statliga pakistanska radion meddelade kort att planet exploderat ett par minuter efter start. Enligt mottagna informationer fanns inga överlevande ombord, upprepade radion och senare också den statskontrollerade televisionen. 10 dagars officiell sorg har utlysts. Grundlagen säger att ordföranden i senaten tar över som statsöverhuvud för att leda övergångsregeringen tillsammans med ledande militärer. Det finns ännu inga förklaringar till flygplansexplosionen, men redan har spekulationer kommit igång att det var ett attentat som dödade den hårdföre och kontroversiella presidenten Zia-ul-Haq som på försommaren upplöste landets regering och utlyste nyval. En händelse som överraskade de flesta politiska bedömare, även om det länge varit känt att landets avsatte premiärminister Junejo inte drog jämnt med president Zia. Hans död kommer i ett för Pakistan mycket känsligt läge när Afghanistan-konflikten, som länge överskuggat Pakistans inrikespolitiska problem, när den konflikten kanske är på väg mot en lösning. Samtidigt som de inrikespolitiska problemen ökat, hårda etniska motsättningar och en visserligen splittrad men stark opposition som kräver ökad demokrati. Risken för ett militärt ingripande har otvivelaktigt ökat i och med president Seol Haks plötsliga död i ett exploderande flygplan. Rolf Forsryd i Hongkong.
Pakistans president Seol Haq är väl känd för de flesta svenskar som något av en envåldshärskare och att han har varit det under lång tid. Men vem var han då egentligen, Lars Gunnar Erlandsson?
Seol Haq var en general fostrad av den brittiska kolonialmakten. När han grep makten i Pakistan 1977 avbröt han en kort demokratisk parentes i Pakistans historia. Zulfikar Ali Bhutto hade som ledare för det pakistanska folkpartiet försökt att stoppa den långa rad av militära härskare som haft det avgörande inflytandet i Pakistan sedan frigörelsen från britterna 1948. Men det visade sig att Ziaul Haq, som var Bhuttos militäre stabschef, hade andra ambitioner än Bhutto. Gud har gett mig ett mandat att leda mitt folk, brukade han säga. Han kände sig alltså kallad av Allah, muslimernas gud, och under hans diktatur formades också lagstiftningen i Pakistan efter Koranens bud, det vill säga muslimernas heliga skrift. Även om Ziaul Haq under vissa perioder samarbetade med civila politiker och formellt kallade Pakistan för en demokrati, så hade han ändå en djup misstro mot traditionella politiker. Mängder av oppositionella har fängslats under åren. Bhutto, som Sia störtade, lät han avrätta, och när Bhuttos dotter Benazir återkom till Pakistan som ledare för det pakistanska folkpartiet här om året för att försöka utmana Sia, då begränsade Ziaul Haq hennes och partiets rörelsefrihet. Utrikespolitiskt har Ziaul Haq efter en period av isolering under de första åren manövrerat skickligt mellan maktblocken. Pakistan har i princip förblivit en viktig bundsförvant för USA i den sydasiatiska regionen. Men relationerna med Moskva har varit förvånansvärt goda med tanke på Sovjets ockupation av grannlandet Afghanistan. Trycket har varit hårt från omkring 3 miljoner afghanska flyktingar som finns i Pakistans nordvästra gränsprovins. Pakistans ekonomi har under 80-talet genomgått ett klart uppsving, och det kan vara det som har gjort att Ziaul Haq trots allt har kunnat hålla makten så länge som han har kunnat göra i Pakistan.
Kommentar Lars Gunnar Erlandsson. Parlamentet i Libanon utser en ny president och situationen i huvudstaden Beirut har förvärrats under dagen idag. Kristna och muslimska milisgrupper har utkämpat artilleridueller, och i västra Beirut, som domineras av muslimer, har 6 sprängladdningar detonerat. Lars Kobbe rapporterar.
Den politiska situationen i Libanon förvärrades dramatiskt igår när den före detta presidenten Suleiman Frangieh tillkännagav att han var en av kandidaterna inför morgondagens presidentval i landet. När så ledaren för den största kristna milisgruppen, de libanesiska styrkorna, idag hotade att sabotera valproceduren om det ser ut som om den kristne och syrienvänlige Frangieh skulle vinna valet, förvärrades läget ytterligare. De libanesiska styrkorna är kraftiga motståndare till det syriska inflytandet, både politiskt och militärt, i Libanon, och försöker nu på alla sätt att få de parlamentsledamöter som ska utse den nya presidenten att inte rösta på Frangieh, som milisen ser som en marionett i händerna på de syriska ledarna. Enligt den kristna milisen kommer Libanon återigen att kastas in i ett blodigt inbördeskrig om Frangieh skulle utses till president. Bilden kompliceras ytterligare av att ledaren för den drusiska minoriteten, Walid Jumblatt, idag drog tillbaka sin egen kandidat till presidentposten till förmån för Frangieh. Samtidigt som den politiska aktiviteten ökade inför morgondagens omröstning exploderade 6 mindre sprängladdningar i västra, huvudsakligen muslimska Beirut, och kristna och muslimska milisgrupper utväxlade granateld över gränslinjen mellan stadens 2 delar, uppenbarligen som en styrkedemonstration. Många bedömare fruktar nu att valet imorgon inte kommer att kunna genomföras utan måste skjutas upp. Enligt konstitutionen måste det dock ske före den 23 augusti, en månad före det datum då den nuvarande presidenten Amin Gemayel avslutar sina 6 år vid makten. Lars Kobbe, Nicosia.
Hamnarbetarna i den polska hamnstaden Szczecin gick idag i strejk för krav på facklig frihet och högre löner. Tidigare idag gick 400 gruvarbetare i en gruva i södra Polen ut i sympatistrejk med de 3000 andra gruvarbetare i kolgruvan Manifest-Slipsovi som igår inledde en sittstrejk. Arbetare vid kolgruvan säger att sittstrejken och ockupationen av gruvan ska fortsätta tills dess att de polska myndigheterna erkänt fackföreningsrörelsens solidaritet. Det virus som har drabbat sälarna liknar valpsjukeviruset. I förrgår kväll lyckades forskarna med att analysera det virus som orsakat säldöden. Bernt Klingeborn på veterinärmedicinska anstalten förklarar varför det har varit så svårt att isolera det här viruset.
Det beror på att det här är ett virus som man måste jobba med andra metoder än vi har gjort tidigare. Vi har hittat herpesvirus, picornavirus, men vi har ju så att säga hållit öppet hela tiden för någonting annat, även om det här med picorna låg ganska nära till hands i början. Men man måste ha en annan teknik för att hitta det, och det har vi fått.